working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Det här programmet är ett program från Radio S, Socialdemokraternas röst här i etern i Tyresö. Och nu sitter jag i studion med en person som jag tycker är en av personer som kanske många känner till. Vem är jag har här?
Jag heter Anders Bejerus.
Och varför tror jag att folk känner till dig?
Ja, jag har ju bott i Tyresö från 1970 fram till 2007. Och så är jag tillbaka nu, sen i somras.
Men det är inte därför jag tror, för att många har bott här längre än dig. För
du har varit kommunalråd och kommunstyrelsens andra vice ordförande under ett antal år innan jag flyttade. Så att det är min... Och jag har haft kommunalpolitiska uppdrag egentligen sedan i början på 80-talet. Till och från. Mm. Och har väl gått lite in och ur kommunalpolitiken.
Hur många år var du kommunalråd?
Jag tror att det var 3,5 år.
Ja.
Men jag ska inte ta gift exakt på det.
För Tyresöborna tycker att du kan presentera lite mer, Anders. Du får berätta var din vagga stod. Är du född i Tyresö?
Nej, jag är född i Bromma församling. Vid Brommaplan, norr om stan i Stockholm. När jag var 6 år, nästan 7 faktiskt, så flyttade vi till Trollbäcken, till Snövitsväg.
Var ligger Snövitsväg?
Det ligger, om man åker från Alléplan, så åker man Sagovägen upp. Och så är det ett antal vägar, Jättevägen och Häxvägen och allt vad de heter. Mm. Och jag bodde då på Snövitsväg, uppe på höjden. Och min pappa hade både ritat och byggt det här huset. Och jag tror att det var hans livsverk egentligen.
Mm.
En riktig sån här vit tegelvilla, så som det skulle se ut i början på 70-talet. Inga träfasader och så, utan gediget byggt i gjutong med tegelfasad och svart taktegel. Och
så många andra såna här villor i Trollbäcken och Fårdala och sånt.
Ja, det var ju ett fantastiskt fint hus. Och det var ju sand i vardagsrummet, för parketten hade inte hunnit komma.
Jaha.
Det fanns ingen trappa ner till undervåningen, så skulle man gå dit så fick man gå runt huset då under första halvåret. Jag tror inte att det var några korkmattor inlagda i sovrummet, utan det var golvspånet då eller spånplatta på golvet.
Jobbade din pappa med sånt?
Han var elektriker.
Ja, han var en händig man.
Ja, mycket händig och mycket noggrann på alla sätt och vis.
Fick ni gå på parketten?
Ja. Det var liksom, men det tog ju ett tag innan den var på plats, för att det var väl en av de få saker som man inte gjorde själv. Det är att montera trappan, tror jag, som var en sån här ektrappa. Och det ingick väl montering då för att jag tror att ek var ett mer ädelt träslag då än vad det är idag. När man kan köpa ekskivor limmade på vilken byggvaruhandel som helst. Ja. Men då var ek något alldeles speciellt.
Är du själv händig, Abbe? Du kallas för Abbe?
Ja, det är mitt artistnamn sedan jag var ungefär 8-9 år.
Mm. Anders Bergerus, men kallas för Abbe.
Ja, och det var nämligen så att alla andra hade smeknamn utom jag. Då var det ju faktiskt ganska orättvist. Och då tog man mina initialer och på den vägen är det.
Ja. Och på frågan, är du själv händig?
Ja.
Har du ärvt det här handlaget från din far?
Delvis, men inte tålamodet skulle jag säga. Jag tror att... Jag har ju själv jobbat på bygget ett antal år och det är klart att någon slags grundläggande kunskap, jag gör ju rätt mycket själv. Tycker väl egentligen att det är roligast att snickra, om jag nu ska få välja något, och byta fasad. Jag tror jag har byggt 3 altaner. Den senaste altanen var i Arvika då, i vårt hus ute på landet. Så det var på 60 kvadrat i sån här tryckimpregnerat virke och ut mot sjön då. Så det var ju fantastiskt.
Vi tar det här lite snabbt då. Du har bott nu de senaste åren, eller vi tar en sån här liten bara sammanfattning. Du bodde i Tyresö fram till när då?
Alltså man kan säga, om vi fortsätter där vi var, så från Brommaplan till Snövitsväg.
Mm.
Så bodde jag där tills jag var 22, måste det väl ha varit, eller 21. Och då fick jag en lägenhet genom bostadsförmedlingen. För på den tiden kunde man få lägenheter genom bostadsförmedlingen. En hyresrätt på Kamomillgränd. Som då var ett sånt där, det första av fribyggena i Tyresö.
Just det.
Och det var ju alldeles särskilt ämnat för yngre människor. Och hade bestått då i bostadsförmedlingen från den stund man fick stå. När man var 15 eller 16, jag kommer inte ihåg det regelverket. Men något sånt. Och det här byggdes då på Västra Farmarstigen. Det var lite lägre i tak. Det var lite mer exklusivt material i trapphus och så. För att man skulle slippa underhåll.
Mm.
I övrigt så var det en alldeles fantastisk lägenhet, en liten tvåa på 55 kvadrat, en trappa upp med balkong,
just det.
Öppen planlösning och så vidare. Och sen kom det ju ett antal kusiner i Rotvik och borta mot Trollbäckens 3 och så vidare.
Just det.
Så det finns ju 5-6 sådana.
Bara dra lite var du flyttar, för jag tänkte bara varför tar Arvika, så vi förstår varför du pratar om din altan där i...
Ja. Ska jag gå direkt på Arvika?
Jag tycker du tar en liten sammanfattning var du bott, så vi förstår hur du har flyttat här i kommunen. Och
sen träffade jag en kvinna som var en flicka på den tiden. Medan jag bodde där på Kamomillgränd, och så uppstod det tycke, och så blev det barn, och så var det trångt, och så hamnade vi på Björkbacken i en bostadsrätt som var alldeles för dyr.
Men bostadskarriär.
Ja, och det var väl liksom så var det. Och sen så när tredje barnet så att säga hade annonserat att den skulle kika fram så småningom, så köpte vi ett radhus i Krusboda. Och där bodde vi då från 1995 fram till 2007. Och då gick flyttlasset till Långvak, till Framstuga hette gården.
Långvak, vad är det någonting?
Det ligger 6 kilometer innan Arvika. Som är en by. Och den här byn är väl kanske inte känd för någonting annat än att den huserade delar av Raksta-kollektivet, som är ett ganska så känt konstnärskollektiv.
Jaha.
Och som också har gett namn åt Raksta-museet. Och en avstyckad hästgård, var stall med 4 boxar och inga hästar, utan en ansenlig mängd mopeder.
Och där fick du hålla på och snickra och fixa så mycket du ville?
Ja. Och...
Mycket jobb?
Ja, ganska mycket jobb, och det var ju 5 500 kvadrat tomt, och det var ett stall som skulle målas, det var garage och det var stolpbod och det var en villa från 79. Och den
när var det här? Alltså, jag förstod inte riktigt.
2007.
2007.
Eller egentligen på sommaren då flyttade vi in. Och det var helt enkelt så att jag varit erbjuden ett jobb som förstombudsman, alltså, och det kan man väl närmast, det kanske inte säger lyssnarna så mycket, men ska man översätta det så kan man säga att det är en regional partisekreterare.
Mm.
Man har hand om både politiken och organisationen, och framförallt politiken i den meningen att man samordnar den. Det är 16 kommuner, det är ett landsting och det är ett regionförbund, och så är det en länsbänk i riksdagen som hade, eller har fortfarande 5 ledamöter.
Vet du vad, vi ska ta hela din politiska karriär. Jag vill bara att du talar om hur jag, för du har bott då, du bodde framförallt på Björkbacken då som... Var det bara 5 år?
Ja.
Och från Björkbacken?
Till Krusboda i 12 år.
I 12 år. Och när Krusboda var klart så flyttade ni då till...
Arvika.
Som ligger i vilket...
I västra Värmland.
Västra Värmland. Och det är därför jag intervjuar dig. Därför att... Du har kommit tillbaka till Tyresö.
Ja, och till Krusboda.
Och till Krusboda, precis. När kom du tillbaka?
I somras.
Okay.
Jag har ju veckopendlat i 2 år. Men på vårkanten så skilde vi oss.
Ja.
Barnen är vuxna och de 2 äldsta bor i varsina lägenheter för sig själva. Eller den ena med en tjej. Och i olika delar av Värmland. Och den yngsta bor med mig. 19 år. Och alternativet var att köpa en bostadsrätt. Eftersom man nu för tiden inte kan få en lägenhet genom bostadsförmedlingen. Inte ens när man har passerat 50-årsstrecket.
Och det är otroligt dåligt alltså.
Ja.
Att ni bara inte har någon bra...
Och det är naturligtvis inte så synd om mig. Jag hade ju en bra kontantinsats. Så efter att ha haft bostadsrätt. Ja, den gjorde jag i och för sig förlust på. Men vid radhuset var det ju en enorm prisstegring. Och... Vi gjorde också lite överskott faktiskt på huset i Arvika. Mm.
Men kunde dina söner få bostäder, alltså hyreslägenheter i Värmland?
Den ena har en hyresrätt i Arvika och den andra köpte en bostadsrätt till ett ganska överkomligt pris. Den kostade ungefär vad en bostadsrätt kostade här när jag fick min hyresrätt första gången. Även om den var ganska nedgången då. Men han har renoverat och stått i, han och hans tjej.
För det vi frågar dig om, för att då har du växt upp i stort sett hela ditt liv och liksom haft en stor del av ditt liv i Tyresö.
Ja, det är ju min hembygd.
Det är din hembygd, precis. Och sen har du varit härifrån.
Mm.
Och du var, vi ska ta mer om din politiska grej, men jag skulle gärna vilja veta, vad tyckte du om Tyresö när du flyttade? Hur var det då? Hur var det att bo på ett annat ställe? Och hur var det att komma tillbaka? Och varför valde du att komma just till Tyresö?
Ja, om vi börjar med sista frågan först så tycker jag nog att det var ett väldigt enkelt val. Av det skälet att det är just min hembygd. Jag har min mamma här. Jag har min syster med familj här. Jag har en massa vänner och ännu fler bekanta. Man känner sig hemma och man känner sig trygg. För mig skulle det vara ganska märkligt tror jag, att bo i Järfäll eller i Upplands Väsby.
Fattar precis vad du menar.
Men det är säkert, hade jag vuxit upp där så hade det förmodligen varit lika självklart. Men att bo i Stockholms innerstad, ja, det kanske skulle vara trevligt, men där är ju priserna på den nivån att man inte ens har råd att gå på visningen. Va? Så att,
men du flyttar ändå tillbaka till Krusboda. Du känner att det är där du gillar att bo?
Ja, alltså det är ett ganska praktiskt område.
Mm.
Från 5000 kvadrattomt så är jag nu nere på 128 eller någonting sånt. Så att klippa gräset inför som att dammsuga vardagsrummet. Men man kan ändå sitta så småningom ute och grilla och man har sitt eget. Och faktum är att köpa en lägenhet på Sikvägen, en trea, för det var ungefär det jag hade behövt. Hade varit ett nollsummespel jämfört med det här.
Okay.
Sen kanske det förändras över tid med räntor och så vidare. Men även bostadsrättsföreningarna i sig har ju ränte eller lån som de betalar räntor på och som påverkar avgiften och så. Så att, nej, det var väl lite att komma hem. Och det är klart, man är...
Hur kändes det att komma tillbaka? Var det samma sak? Var det som att de här åren borta
men det är klart att det är väldigt många av de som bodde där då också har ju förändrat sitt boende. Några har ju köpt sig villor. Och några tycker att nu när barnen är vuxna, för de hade väl ungefär jämnåriga barn, att det där med lägenhet är inte så tokigt åt landställe. Det är fler än jag som har skilt sig.
Mm.
Så att det är klart att det finns... och sen är det en del nya familjer och det är jättetrevligt. Den största skillnaden är att Krusboda inte längre bara består av etniskt svenska familjer som det nästan gjorde uteslutande när vi flyttade.
Mm.
Och där är en viss uppblandning och det är fantastiskt trevligt och det är ju lite mer liv och rörelse åt området och så.
Ser du, alltså, tycker du, har det hänt någonting liksom de här åren för att i Tyresö, har Tyresö förändrats tycker du?
Ja, det är klart det har gjort och det, jag ska villigt erkänna att jag har jobbat ganska mycket så att jag har väl inte riktigt hunnit greppa allt, men det är klart, dels har man byggt en massa saker. Nyboda skola ombyggt, simhallen är ny. Man har byggt en del bostäder, inte så förtvivlat mycket men ändå en del. Man håller på i centrum med en omdaning. Med föräldraskolan som är riven och sådär. Man kan se, jag har ju ett kommunalpolitiskt uppdrag som ersätter i byggnadsnämnden, men och det är väl de frågor som jag tycker är kul i sig. Men man kan ju säga att det var ganska stor omsättning på personal. Både rena pensionsavgångar naturligtvis.
Nu pratar du om i kommunen eller?
Ja,
i kommunalhuset också, eller kommunhuset?
Det är väl inte, jag vet inte om det är någon. Jo, det är väl en förvaltningschef kvar sedan 2007. Kanske någon som är missat nu då.
För att, min fråga är också till dig. För att i många andra kommuner ut i landet, om man är kommunalråd, då är man en kändis.
Mm.
Alltså alla vet om kommunalråd, för man har en egen tidning och den som är kommunchef vet alla vem det är. Hur tycker du att det var att vara kommunalråd i Tyresö? Visste folk att du var det? Känner de igen dig? Känner man sig så här, här kommer han kommunalråd tillbaka, eller är man bara vem som helst?
Nej, alltså det är ju, de flesta har ju, dels har ju, jag menar det bor ju ett antal tusen fler här.
Ja, det var 40 000.
Ja, då var ju 40, lite drygt 40, nu nästan 45.
Ja.
Och det är klart att några har flyttat frivilligt från kommunen, några har avlidit, och det innebär att andelen är ju fler än de här som är nettoökningen.
Mm.
Och sen är det en del som inte brydde sig så mycket. Jag menar, det är svårt att bli känd i en kranskommun.
Ja, för det är min poäng. Jag tror nämligen inte att det är som... Inför valet gick vi runt och frågade i centrum om de kunde nämna någon namn på några politiker, och det var jättesvårt för folk att nämna namn.
Men sen har det hänt nu sen jag kom tillbaka att det har kommit fram människor på Konsum och sådär, att du som är som bestämmer i kommunen.
Ja, det var så?
Ja, men det är ju enstaka. Det är klart att några känner man igen och man kanske har pratat. Man har ju en enorm kontaktyta under de här åren. Och det är klart att det är svårt att komma ihåg alla man kanske träffar en gång 2005. Men de kanske var enda gången de pratade med ett kommunalråd.
Mm. Nu får du berätta hur din väg i livet var från när du flyttade till Tyresö i början av skolan och hur du blev kommunalråd. Hur gick den vägen?
Ja, jag gick i Kumla skola 9 år. Det var ju under en period när Tyresö var Sveriges barnrikaste kommun.
Just det, och Kumla skola var fullt... Det var packad med elever, va?
Jag tror att vi var 8 paralleller i nian, om jag minns rätt. Och det är klart, det var ganska stora klasser. Ganska stökigt.
Kommer du ihåg några speciella lärare på Kumla skola?
Ja, så jag hade ju en fantastisk fröken i sexan. Vi var en ganska stökig klass, tror jag. Även om jag var ett mycket beskedligt litet barn. Men det fanns ju andra. Men hon hette Margareta Oswald. Och hon fick oss i sexan och skulle reparera mellanstadiet. Och det gjorde hon väl med den äran utifrån de förutsättningar hon hade. En fantastisk lärare. Och sen hade jag en klassföreståndare i högstadiet som hette Margareta Appelgren, vill jag minnas. Som också var en... väldigt fin.
Som kallas för My, tror jag.
Just det.
Mm.
Just det. Och det var också i ljust minne, så att säga. Jag tror det var så här att hon är avliden.
Det är hon.
Men hon var också väldigt bra. Ja, sen hade man ju en lärare i varje ämne. Och några byttes ut då inför varje årskull och sådär. Och sen var det väl de som man kanske var mindre.
De nämner vi inte här på
Nej,
radion.
Jag förstod att jag inte skulle ta upp det. Så att då avstår vi det.
Ja.
Och det
men, var skolan något positivt för dig?
Nej, det vill jag inte påstå.
Nej. Vad gjorde du efter nian då?
Då gick jag 2 år i gymnasiet. Och som så många andra så gick jag i min pappas fotspår och blev elektriker. Så jobbade jag några år på Tyresö elbyrå, en liten skuttfirma som inte finns kvar.
Och när började du med politiken då?
I gymnasiet gick jag med i SSU.
För nytillkomna lyssnare tänkte jag bara tala om att ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Och det här heter Radio S. Det är Socialdemokraternas röst här i Etne Tyresö. Och jag heter Ann Sandin Lindgren och pratar just nu med...
Anders Bergerus.
Bra. Nu fortsätter vi. Hur kom det sig att du gick med SSU?
Jo, det ska jag berätta. Och det här är en ganska kul anekdot faktiskt. Att jag var hemma och var sjuk. Och läste... Du vet, man läste ju, hade ju slutat läsa ungdomsböcker och sådär, va? Och så började jag läsa Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström.
Det är fantastiska böcker.
Ja, och det är ju 5 böcker i den här stadserien. Så att de läste jag då om Tummen och Hämning och hela den här. Och det där sträcker sig ju det där, den här berättelsen fram till 1968, tror jag. Och hela den utvecklingen och men också hur man vart bekrigad av olika kommunistiska partier och så vidare. Och vilka som stod för ett positivt framtidsbygge. Och vilka som stod för revolution och romantik och våld. För det ska man ju veta att det var ju de vänsterextrema som var det stora hotet. Egentligen under hela 1900-talet, i alla fall fram till skinnskallar och annat klev in på banan. Och de var ju också hotet. Och sen så ringde jag till partiexpeditionen här och frågade om det fanns en SSU. Mina föräldrar har ju aldrig varit aktiva och så.
Det fanns det, va? Ganska aktivt SSU i Tyresö?
Ja.
Eller var det många?
Ja, så jag tror vi var nog 30 aktiva.
Jaha, var det inte fler? För sen blev det många fler, va?
Ja, vi delade upp oss i två klubbar och sådär. Vi var ju ganska många relativt sett. Men min bild och fantasi, för jag hade ju liksom ingen som helst föreställningsvärld. Det var ju den bild man hade insupit från TV. Och det var väl antagligen från någon kongress eller något där det satt 350 personer i biosittning i en stor kongresshall. Och riktigt så var det inte den lokalen på Myggdalsvägen. Utan jag var ju oerhört besviken första gången när jag gick därifrån och tänkte, vad är det här? Här sitter de och fikar och det är inga talarstolar. Det var liksom ingenting som stämde.
Och var ska man stå när man är agitator?
Ja, och sådär. Men sen traskade det på och sen var det väl lite stök med de här trotskisterna då i Södertörn. Framförallt i Haninge då, men vi tillhörde ju den kretsen.
Och det här lade ni en väldigt stor del av din fritid på?
Ja, mycket kurser och kom ganska snabbt in i distriktsstyrelsen. Inte någonting så här som jag fika efter, utan det bara blev så. Och det kan väl vara kul.
Liksom. Gjorde du på din det här är det är fortfarande en fritidsgrej.
Ja.
Det är ingenting man lever på, utan
du
fortsatte jobba som elektriker.
Nej, ja visst, och det var ju ungefär som att vara aktiv i schackklubben eller whatever. Så att och mycket helger och vansinnigt mycket roliga saker. Och nya vänner fick man ju då, andra ungdomar från runt om i Stockholmsområdet och sådär. Och jag vet, vi var ute och träffade SSU-arna i Väsby, ute och åkte bil i min, jag hade en Amazon och de hade en gammal Corolla och åkte runt och fika. Och jag menar, mycket skojigt var det. Läger och kurser och ja, sådär. Och det höll jag på med ett tag, sen så var jag på väg att sluta med det. Och jobbade en del fackligt i Elektrikförbundet.
Och på heltid?
Nej, utan var lite strötid, några timmar här och där och så. Mycket på fritiden det också. Och sen så ringde SSU-distriktet. Eller egentligen var det så att jag var ute och tågluffa. Och på hemvägen så träffade jag en punk Per Nuder som också hade varit ute och tågluffa. Så,
är du jämnårig med Per Nuder?
Ja, precis. Ja.
Mm. För de som inte vet det, så det var förra finansminister.
Ja. Och han hade väl varit också någonstans och tågluffat. Han fick väl låna en hundring så vi fick ihop då till varsitt mål, mat och sådär på tåget, sista biten. Han hade säkert överlevt. Och sen så tog det något tag så ringde de från SSU, han var ordförande, eller ordförande i SSU-distriktet. Och då ringde och så var det erbjuden jobb i Botkyrka där det var lite stökigt. Så jag hade Botkyrka salen.
Mm.
I ett år och sen efter det var det första ombudsman i SSU-distriktet och det var ju lite märkligt för då... Det var ju
ombudsman, det är egentligen ett jobb när man organiserar själva aktiviteterna.
Närmast att betrakta som föreningskonsulent fast med ett politiskt touch.
För att ordet ombudsman har ibland en dålig klang, eller?
Ja.
Det är väl ett av de orden som vi har... Det är inte ombudsman och smörgåsbord som vi har som finns i engelskan.
Och moped.
Och moped.
Ja. Och så vart jag chef för SSU på SSU-distriktet. Och...
Du hoppade av som elektriker?
Ja, det gjorde jag redan när jag började Botkyrka. Då.
Ja.
Mm. Så att, det tänkte jag, det håller jag väl på med några år. Men sen har jag haft tur och blivit erbjuden olika jobb. Så jag var lokalombudsman för partiet i Tyresö. Och då hade man inte haft någon sån på 15 år eller någonting sånt. Men det var Björn Fågelberg som också tyvärr är avliden. Som var arbetsordförande som ville ha lite verksamhetsutveckling och så hade man väl allokera lite pengar. Så det höll jag på med i några år.
Då var du egentligen den enda heltidsanställda personen som jobbar med partiet Socialdemokraterna och medlemmar och allting sånt.
Ja, precis.
Organisera möten och...
Jag skulle också ha en lite mer, vad ska man säga, politisk och organisatorisk roll och inte...
Inte bara praktiskt och skicka kallelser och sånt.
Ja, och det där var väl inte helt enkelt alltid. Jag var ju Sveriges yngsta partiombudsman då. Och man var inte van riktigt att arbeta i kommun och det var ett ganska tufft klimat. Och var då 15-20 år yngre än alla de som minst, än alla de som bestämde. Så att, härdande var det väl på sitt sätt.
För partikulturerna, uttaget i de flesta partier var ganska tuffa då. Det var en...
Ja,
Det var den här starke man-känslan.
Ja, så det var väl ganska mycket hårdare klimat. Ja. Och det där varierar ju över, det är ju ofta kulturellt betingat i olika kommuner och sådär. Men det var väldigt många som jobbade i regeringskansliet som olika sådana här rådgivare och sakkunniga och sånt.
För det är väl en speciell grej med Tyresö. Vi har haft väldigt många människor
vi
som
hade.
Har bott... Ja, men vi har, ja, precis. Som båda har blivit ministrar och väldigt många människor som har jobbat högt uppe centralt i olika partier. Ja, kan du inte nämna några av de personer som ändå har betytt väldigt mycket när det gäller, alltså socialdemokrater för det första?
Ja, så den som har betytt allra mest är väl egentligen Ulf Lönnqvist i alla kategorier. Och han tycker jag hade ett fantastiskt ledarskap.
Vad var han här i Tyresö?
Han var ordförande i Socialdemokraterna i Tyresö. Och han var också ordförande i Tyresö FF. Eller var väl med att starta Tyresö FF. Och han var statssekreterare först och sen blev han ju då statsråd.
Idrottsminister?
Ja, ungdomsminister och bostadsminister. Och han var väl egentligen hans statssekreterare i jordbruksdepartementet under Svante Lundqvist. Men han var ju också en av Palmes närmaste rådgivare under oppositionsåren. Mm.
Vilka fler fanns där ute?
Ja, det kommer jag inte ihåg alla, men...
Ja, det är jättedumt, vi kanske inte ska säga, då glömmer vi alltid någon.
Ja, men det fanns en skrälldus. Ja, Björn Fogelberg jobbade ju i regeringskansliet som pressekreterare, hade det hetat idag, då hette det informationssekreterare. Ja, det var rätt många som... Men också andra som har flyttat tillbaka. Ulf Lönnqvist har ju flyttat tillbaka efter att han var landshövding. Bosse Toresson som var partisekreterare, vilket han inte var då. Men jo, det var han väl visst under... Men då bodde han ju i Jämtland och veckopendlade. Men nu bor han ju i Tyresö och har bott i Tyresö omgångar. Och Bengt Lindqvist som var biträdande socialminister bodde ju i Hanviken. Och,
Han var väl den första blinda...
Ja.
Ministern. Mm. Så vi har haft väldigt många. Och sen hade vi Ingvar Carlsson.
Ja, naturligtvis.
Mm.
Och skrälldus med statssekreterare och politisk sakkunnig och det som kallas för presssekreterare idag. Och, och det var styckevis och delt var det ju liksom inget fel. Men det var ju också en kultur som kanske inte alltid passade lokalpolitiken.
Tror du att det är kvar lite grann av den kulturen? För vi har haft en diskussion faktiskt nyligen i kommunfullmäktige om det här med tonläge och sånt. Att ibland finns ett väldigt hårt tonläge. Men det
har... Nej, jag tycker nog snarare att det är tvärtom idag.
Okej.
Okay. Det är väl på gräns... Alltså, politik för mig måste innebära att man tydliggör skillnaderna. Jag menar, många gånger säger väljarna att alla politiker låter likadant och tycker likadant. Och med allt det här med triangulering. Där.
Mm. Att man tar varandras politik.
Ja, eller låtsas göra det.
Ja.
Men
det handlar inte om hur man beter sig mot människor, det här med härskartekniker och att trycka ner andra. Det är ju inte, det måste ju inte vara med i politiken.
Nej, men samtidigt så får man inte heller förväxla briljant retorik.
Håller jag med. Håller helt med.
Så att det är någon slags, det är en balansakt.
Det är en balansakt.
Och den som är tillräckligt skicklig retoriker behöver inte ägna sig åt härskarteknik. Utan det är väl ofta så att när förmågan brister så tar man ju till sådana metoder.
Ja, exakt.
Men jag menar, ibland så tycker jag också att man använder härskarteknik, ska jag säga, det tycker jag är vedervärdigt. Men det får inte heller vara så att man använder det som ett försvar för att man själv inte klarar av att mäta upp.
Ja, precis. Jo, men visst. Jag tycker till exempel så här. Alltså bra debatter, det är roligt att lyssna på. Mm. Det är jättekul att lyssna på bra debatter.
Ja.
Men när debatter kommer på för låg nivå, när man liksom börjar känna att det nästan är som ett gräl. Och man själv, fast man är intresserad av politik, inte ens tycker roligt att lyssna. Då är det bara kul för de som står och pucklar på varandra. Då... När publiken går därifrån, om man säger så,
ja,
men då är ju inte debatter. Nej. För bra debatt är ju faktiskt väldigt kul att lyssna på.
Ja, men absolut. Mm. Och det håller jag helt med om. Men jag tror att Då handlar det inte ens om härskarteknik, utan då är det ett snäpp lägre ändå.
Ja, precis. Okay.
Då är det käbbel på,
ja, precis.
Det du ljuger, det är, ja, inte alls 91,2 utan, nej, det är 91,4.
Exakt.
Big deal, det är, ja, ju liksom i den färdriktningen.
Ja.
Och där det blir massor av siffror. Och jag menar, det är lite grann som om man skulle beskriva vädret i Fahrenheit. Mm. Om jag frågar hur många grader är det ute, du får inte svara i Celsius. Då är det ju hart när omöjligt om man inte är uppvuxen med det där. Och berätta någon då att det, vad det nu kan vara, 212 grader. Det låter ju ruskigt varmt när man är tränad för Celsius. Eller kallt. Och på samma sätt tror jag att man måste illustrera politiken. Inte för att moderaten ska förstå. Eller att moderaten för att sossen ska förstå. Utan vi är faktiskt till för våra väljare.
Ja, men det, exakt så tycker jag också. Så att om de som lyssnar på inte tycker att det är en bra tonläge, så är det nästan de som har tolkningsföreträde. Men nu får du fortsätta här, för nu har vi knappt, nu har vi, tiden går här förstår du, så att nu måste vi hinna med.
Mm.
Du jobbar inne på 68 som det heter, inne på parti.
Högkvarteret, ja.
Ja. Hur många år jobbar du där?
Ja, först jobbade jag på partidistriktet och var valgeneral i Stockholms län 98. Jag jobbade där 5 år och sen så jobbade jag, tror jag, nästan 5 år på partikvarteret med organisationsfrågor och var organisationschef i folkomröstningskampanjen för euron.
Aha,
på, okay, ja-sidan. Det här var 2003. Och sen 2004 då på våren så fick jag frågan om att bli kommunalråd eller oppositionsråd. Och efter lite vånda så en del övertalning så tackade jag ja. Jag hade det ganska... Det var lite dubbelt. Jag slapp resa så mycket som jag gjorde innan. Jag reste ju typ 3 dagar i veckan då. Som organisationsombudsman.
Hur var jobbet att vara oppositionsråd tycker du? Eller kommunalråd eller jobba med politik i Tyresö?
Alltså det var i många stycken lärorikt. Det var spännande. Det var ensamt. Ofta var det så när man kom in i ett fikarum på kommunen så tystnade diskussionen.
Därför du var den enda sossen egentligen som jobbade med heltid.
Ja, fast jag tror att det var likadant även för moderata kommunalråden.
Du menar med att det stod skillnad var politiker och var tjänsteman?
Ja, och kanske ännu lite mer. Att om de var för tjenis och bundis så kanske man upplevdes som att man hade för nära band till oppositionen och sådär.
Okay.
Jag tror att det är inte alla naturligtvis. Och det är klart, man kan inte beskriva ett så många anställda på alla de man inte heller kontakt med. Men lite sådär var det att man var ju en katt bland hermelinerna i någon slags mening. Samtidigt så tror jag det där är viktigt. Jag vet att vi skulle ha någon sån här kommunstyrelseförvaltningen tror jag det var. Eller ja, de skulle ha någon personalfest i alla fall. Och då vi som var heltidsarvoderade, för man är ju inte anställd som kommunalråd utan man har ju ett förtroendeuppdrag som ger ett månatligt arvode istället för lön. I stort sett är det samma sak, men om man nu ska petimeta.
Okay, ja.
Men då sa jag att jag tänker inte gå. För det är kommunchefen som är liksom chef över personal. Jag är liksom inte någon chef utan tillhör kommunledningen, och med en då lite haltande eftersom vi var i opposition. Men också viktigt att markera att ska de ha fest så ska de inte behöva släpa. Inte för att jag tror att någon tyckte särskilt illa om en. Det är inte min bild, utan jag tror nog att jag hade ett hyggligt anseende bland de anställda i kommunen.
Man har olika roller helt enkelt.
Ja, men också vara lite tydlig. För att de ska slippa säga det så kan man säga det själv.
Ja, men det är bra.
Tyresö hade ju en väldigt märklig situation där man sa att vi behöver inte ha någon kommundirektör. Jag kan ju säga att av mina 16, det är inte mina, men i de 16 värmländska kommunerna där egentligen bara Karlstad är större än Tyresö.
Mm.
Och den näst största kommunen Arvika är hälften så stor. Och den minsta kommunen har 3800 invånare, det är lite mindre än Krusboda. De har en egen kommunchef. Och det är ju för att det inte ska vara fritt valt arbete.
Mm.
Och då får man ju liksom lägga över... Det är ju inte samma jobb att vara kommunchef i Munkfors som i Tyresö naturligtvis. Utan i Tyresö måste man ju vara mer av strategisk chef. Där är de säkert inne och är mycket, mycket mer operativ i det de är bra på. Men de har också ett ansvar för de andra förvaltningarna.
Vad var roligast med att vara kommunalråd?
Jag tror att det roligaste var väl egentligen... Jag tycker ju om också, precis som du, debatterna i fullmäktige. Träffa folk. Alltså mycket medborgarkontakter. Utvecklingsfrågor. Och där tror jag att det går en skiljelinje mellan oss och Moderaterna. Även om jag hade en väldigt, väldigt god relation med Berit Assarsson så är hon ju väldigt mycket moderat. Men på ett bra sätt. Men jag menar... För socialdemokratin ser ju politiken som en möjlighet att förändra samhället, medan borgerligheten ser ju politiken som ett hinder för marknaden att förändra.
Alltså man vill, i borgerligheten vill ändra så lite politik som möjligt.
Ja, alltså ideologiskt är det ju så. Kan någon annan göra det så är det mycket bättre, och kan det styras av marknadskrafterna istället för av alla människors... behov.
Så man vill egentligen mycket mer, man har mer ambitioner med politiken?
Ja, och ibland kanske det är så att vi har lite väl mycket ambitioner. Om man tittar över tid och jämför socialdemokratin sådär historiskt, så var ju 70-talet en period när man skulle liksom kommunalisera allt.
Och gick åt ena hållet.
Ja, alltså där var ju pendeln slagen slagit över det hållet. Och nu tycker jag att den har slagit diametralt åt andra hållet.
Och det tror jag svenska folket också upplever. Nog därför man inte röstar fram en ny borgerlig regering. Nej.
Men det är klart att ha kommunala vaktmästare som behövde låsa upp fotbollsplaner utomhus. Jag menar, det är ju... Nu vet jag inte om det var så i Tyresö, men det finns ju sådana exempel ändå. Nej, här ska vi inte spela fotboll i tid och otid. Ja, men den står ju tom.
Alltså, vad var det som var svårast med? Eller vad var det som var tuffast? Vad kommunalråd tycker du?
Alltså, det är väl så att det blir inte så fruktansvärt tufft. I och med att man är ju... tyvärr. Ja, svårast var ju att komma ut. Och få ut frågorna.
Till Tyresöborna?
Ja.
Därför Tyresöborna går inte på kommunfullmäktige.
Nej, och det gör man inte någonstans naturligtvis. Utan,
och man har ingen dagstidning lokal?
Ja, vi har ju två lokala dagstidningar.
Nej, lokala veckotidningar.
Nej, men vi har ju Dagens Nyheter.
Alltså du menar, okej.
Ja, men så ser det ju ut i på landsorten också. Det är ju...
Fast där har man väl Falukuriren?
Ja, det är för hela Dalarna.
Okej, du menar så.
Det är 15 kommuner. Och Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är ju också lokaltid eller regionalmedia, precis som Värmlands Folkblad och Nya Värmlandstidningen är.
Men jag upplever...
Sen finns det ju lokaltidningar som Arvika Nyheter som kommer ut några dagar.
Om man säger Södertäljetidningen eller Norrtäljetidningen. Jag upplever i alla fall så här. Om jag åker ut någonstans i Sverige så kan folk nämna vilka som har politisk majoritet, kommunalrådet. De kan nämna en massa personer eftersom de förekommer hela tiden i tidningarna. Jag tror inte att nuvarande kommunalrådet Fredrik Saveståhl har så himla mycket press på sig.
Nej, men inte ens landstings- och borgarråden i Stockholms stad är ju särskilt kända.
Okej, du menar så. Det är även, du menar hela Stockholmsområdet. Ja. För på landet vet man ju det.
Ja, naturligtvis. Ja. Och en sak är ju då att man har olika tidningar. Alltså bekymret tycker jag med Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är att de låtsas vara rikstidningar.
Mm.
Men jag menar, åker man till Flen, hur många
prenumeranter... Ja, du menar så, okej.
DN finns ju inte där. Det är väl någon enstaka stockholmare som tycker att det är lite tunt med Sörmlandstidningen eller vad den kan tänka sig heta, Katrineholmskuriren. Ja. Men om man tar lokalradion, alltså Sveriges Radios, har ju Stockholm, har ju ABC-nytt till exempel, SVT, så där är det ju både Stockholm och Uppsala.
Ja.
Medan Värmland då, som... är mindre än bara C i ABC, har egen station.
Ja.
Och det är klart, jag blev ju oftare intervjuad i radio, tv och tidningar som första ombudsman när jag blev som kommunalråd, vilket är märkligt.
Ja, men det var min poäng, vad bra. Vet du vad, nu går tyvärr tiden. Du måste bara tala om vad du jobbar med just nu, för det tror jag inte framgick riktigt.
Nej.
När du jobbade där uppe i Värmland som ombudsman... Vad jobbar du med nu när du kommer tillbaka till Tyresö? För du är inte kommunalråd längre.
Nej, utan nu är jag tillbaka på det som heter partistyrelsens kansli, som är det gamla partihögkvarteret tillsammans med riksdagsgruppens kansli. Och jag jobbar väl mest med den partidelen.
Var sitter du någonstans?
Jag sitter i ett av husen som tillhör riksdagsförvaltningen.
Okay.
Och jobbar med att ha ansvaret för fackligpolitiska frågor i partistyrelsens kansli.
Träffar vår riksdagsman Mattias Tegnér ofta?
Ofta, när han sitter i samma hus.
Ja, vad trevligt.
Ansvar för kontakt med LO och de olika LO-förbunden, men även försöka bygga relationer mot TCO och SACO. Och även där har vi ju ingen samverkan som vi har med LO och LO-förbunden. Inte för att vi inte vill, utan för att de har kongressbeslut på att vara partipolitiskt obundna, vilket inte LO-förbunden har. Så att det mest jobbar ju med LO-förbunden och naturligtvis LO centralt. Och sen är ett stöd för de 26 partidistrikten då, Värmland och Skåne och Örebro län och Västerbotten och allt vad de heter, och Stockholms län naturligtvis, när det gäller hur de ska jobba regionalt och lokalt. Och jag är väl en av de som kanske har jobbat längst, som jag var yngst när jag började, och sen har jag haft turen att bli erbjuden jobb hela tiden.
Så ett stort nätverk?
Jag har ett stort nätverk och ganska mycket erfarenhetsbaserad kunskap.
Ja, det är jättebra. Vet du vad, Abed? Nu har tiden gått ut här för oss. Vi skulle kunna prata en timme till, upptäcker jag. Ja, vi hann i alla fall med överallt där du bott, de skolor har gått, de jobb du har haft. Så, vi skulle kunna göra ett nytt program där vi faktiskt pratar lite politik också.
Ja.
Då får du bara 5 minuter liksom, vem du är, så alla fattar. Jag heter Ann Sandin Lindgren och ni lyssnar på Radio S här på Radio Tyresö. Och den jag pratat med heter Anders Bergerius. Säg ditt efternamn bättre, för jag är inte säker på att uttala det rätt.
Nej, Anders Bergerius.
Det heter så, va? Stavars Bergerius.
Ja, men uttalas med ett J.
Ja, vad bra. Så tack så mycket.
Tack själv.
Det var jättekul. Och på återhörande.